Här i Hits FM ska vi prata möbler nu och möbelriksdagen som är i veckoslutet. Klusterledare för Intercluster Sweden som arrangerar möbelriksdagen är på tråden nu. Välkommen hit, Anna.
Tack ska du ha.
Möbelriksdagen, för den oinvigde så låter det ganska stort.
Det är inte en traditionell mässa, så att det är inte det det handlar om. Det handlar mer, fokuset är mer på hur ser affärerna ut i framtiden. Så det är en mötesplats med mycket kunskapsspridning, får man väl ändå säga.
Och det är väl ingen slump att den landar i Tranås. 15% av Sveriges möbelproduktion sker i lilla Tranås. Det låter ju helt fantastiskt.
Jag skulle vilja säga att ur ett internationellt och ett större perspektiv så är ju svensk möbelindustri har ju sin plats i Småland. Men jag ska också säga att det finns mycket möbeltillverkning i Tibrotrakten och nere i Skåne. Men du har läst på ordentligt, 15% numera finns i Tranås. Och det är vi jättestolta för. Det sätter Småland på kartan. Och det är små och medelstora företag på landsbygden. Hade inte de här industrierna funnits, så hade det inte funnits ICA-butiker. Och det hade inte funnits förskolor och så vidare. Så att jobb på landsbygden är jätteviktigt, och där det bidrar verkligen svensk möbelindustri till.
Vår finansminister sa i förra veckan att vi är nere i en svacka men är på väg att ta oss upp. Vad beror det på att möbelindustrin är så stark? Och att,
Vi pratar om små och medelstora företag och de är på mindre orter. Och de är ofta familjeägda, och jag tror att den drivkraften och passionen och ansvarskännandet att traditionellt entreprenörsmannaskap tror jag finns kvar. Och jag hoppas ju dessutom att vi får behålla möbelproduktion i Sverige i ytterligare ett antal generationer.
Du har ju hållit på mycket med både produkt och affärsutveckling. Är det någonting som sticker ut i svensk möbeldesign, tycker du?
Det vi är kända för internationellt är ju det god design och hållbarhetsfrågorna. Det är ett äkta tänk i hållbarhetsfrågorna. Vi vill gärna veta var råmaterialet kommer ifrån. Vi vill att det ska vara tillverkat under schyssta förhållanden. Så det tror jag är vår styrka. Det finns ju många företag som firar 80 år. Alltså vi har en lång tradition av att göra schyssta möbler helt enkelt.
Jag tittar lite på de här föreläsarna här. Det är ju ett vitt spektra, allt ifrån hållbarhet till affärsutveckling.
Vi har bestämt oss för att vi måste sätta affären i fokus. Det får inte bara vara visionära idéer. Och det som är väldigt aktuellt och som jag lägger mycket tid på, det är ju nya regler och förordningar. Och det kommer någonting framöver som heter digitala produktpass. Alla fysiska, mer eller mindre alla fysiska produkter ska ha digitala produktpass. Det börjar inom ett par år på textil. Det kommer också på möbler. Så att där gäller det ju att försöka förstå vad är det ett företag behöver göra. Dels att leva upp till lagkravet som kommer, men också vända det så att det blir en konkurrensfördel. Syftet med digitala produktpass är ju egentligen att öka transparens och spårbarhet i vilka material vi använder i produkterna. Så jag skulle vilja säga att arbete med digitala produktpass, det är väl den blocket som vi kanske lägger mest energi på den här veckan då i Tranås.
Immateriell rätt är ett av ämnena ni pratar om. Vad innebär det?
Det är flera dimensioner i detta. Vem äger saker när AI har skapat någonting? Det är det ena. Patent är en sak, det får man på tekniska lösningar. Företag som gör vackra möbler vill ju ibland skydda sin design och inte bli kopierad. Och det är knepigt. Man kan se det på två saker. Det ena är att om man blir kopierad så kan man ju småle och säga, ja men vad bra, då har jag ju en schysst produkt som är efterfrågad. Mm. Det tråkiga är ju att man kanske tappar försäljning för att man köper en kopia istället. Och det är inte okej att kopiera rakt av. För jag tycker duktiga företag och duktiga formgivare ska klara av att göra unika produkter. Det här är en ständig fråga på hur man gör och vad det kostar att skydda sig. Blir det helt täckande? Är jag skyddad från hela världen? Det är väl en sak om du bara säljer produkterna i Sverige. Då kan du skydda dig själv på den marknaden. Men det innebär inte att du är skyddad på andra marknader. Vi ska försöka lyfta de här frågorna. Det är väldigt mycket juridik bakom de här frågorna. Och då blir man lite rädd för att ge sig in i det. Så att vi ska försöka reda ut de här begreppen.
Hur har intresset för möbelriksdagen sett ut under de åren du har varit verksam i klustret?
Vi kommer förhoppningsvis att ha mellan 150 och 160 deltagare. Det hade vi före pandemin. En gång fick vi ställa in, det var 2021. Det är den kapaciteten som branschen har. Om man säger, och med kapacitet menar jag, vi riktar oss ju väldigt mycket till beslutsfattare. Beslutsfattare inom branschen, men också politiker och regionala företrädare. Det är ju viktigt att man samarbetar för att få branschen att må bra och finnas kvar framöver. Och då kan jag bara passa på att nämna lite historiskt att första möbelriksdagen gjordes 2007 redan. Då var den i Lammhult, och den var i Lammhult i, fram till 2015 vill jag minnas. Och då bestämde vi att nej, men det är ju inte bara Lammhult. För precis som du sa inledningsvis, 15% av möbelindustrin är ju Tranås. Så numera cirkulerar den mellan Tibro, Tranås, Vaggeryd, Värnamo och Växjö.
Du, det är ju valår. Om du får vara representant för era möbelbranschen, vad ligger högst på önskelistan till politikerna?
Jag skulle vilja att branschen fick ett regeringsuppdrag, lite mer kraftsamling och finansiering till kraftsamlingen, att än mer ställa om mot grön och digital omställning. För mig hänger det ihop. Ju mer kunskap vi har omkring vår produkt och ju mer vi förmedlar den datan och transparenta i informationen, desto bättre blir det. Så att det är väl min högsta önskan om jag hade haft en politiker här just nu.
Hjärtligt välkommen till Tranås, Anna Rosenqvist, klusterleader på Interior Cluster Sweden, som alltså har möbelriksdag här i Tranås i dagarna. Tack för att vi fick prata med dig.
Tack ska du ha.